Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja, när man inte tror att det kommer ske, det just då det sker. Välkomna till Lille Lördag.
Välkomna, och det är vi. Det är alltså inga AIs.
Nej, vi är inga AIs. Nej, men precis. Och nu sitter vi alltså äntligen här. Det är så här. Det här är helt och hållet mitt fel. Jag har jobbat som ett litet skållat ägg den här hösten, så jag har inte fått in Lille Lördag på min lilla agenda. Men vi kommer från och med nu börja komma ut varannan vecka istället, så att ni är med på det. Så får vi se hur vi gör helt enkelt efter nyår.
Vi måste också tacka för alla som hört av sig och som säger att det är inget roligt längre på onsdagar. Vi har saknat er så och så. Vi har saknat er också.
Nej, men det är ju svårt att få ihop. Det tar ändå rätt lång tid att göra podd. Det kanske man inte tror när man lyssnar. Men det tar rätt lång tid att göra podd. Det ska man samla material och man ska spela in och man ska ha tid för det. Och det ska klippas och det ska korras och det ska produceras liksom lite bilder och information. Så att det är nog en glad 8 timmar som man lägger per avsnitt. Så med det sagt så tycker jag att vi drar igång, för vi har ju en dokumentär som jag vet har kommit på förfrågan från många här, att när ska ni prata om det här i Lille Lördag? Och då tänkte vi så här, det är exakt det här vi ska prata om i Lille Lördag. Så här kommer Lille Lördag Stalker special.
Ja, men liksom, jag börjar tänka så här, fenomenet stalker, det kan man ju använda lite till mans. Det är lite som att många psykologer och experter tycker att vi använder ordet traumatiserat lite så här till mans, så att man inte ska göra det. Men jag tror att alla har väl under sitt liv, många tror jag, råkat ut för lite stalkeraktiga personer.
Gud ja, har du blivit stalkad någon gång?
Men jag har haft någon gubbe som hållit på nu. Jag tycker att gränsen är svår. För att nu har jag liksom en kille på Instagram som hela tiden på och skriver så här: bra Ann, fint jobbat, du är så snygg. Hälsningar från mig. Och så skriver han sin hunds namn.
Okej.
Okay. Och han liksom inne hela tiden, vad jag än är, så skriver han så här: vad härligt, bra jobbat, puss och kram från mig. Och så hunden då. Och nu börjar jag känna lite så här, nu är det lite för frekvent. Det är liksom hela tiden. Och då tycker jag det blir lite obehagligt.
Ja, det är ju den där med gränssättningen. Och det där är lite svårt tycker jag, det digitala. För det är lite skillnad från att vara liksom fysiskt stalkad. Jag var fysiskt stalkad när jag var 21, var jag väl?
Var du?
Ja, utav en gubbe med ett fint tjusigt adelsnamn. Men uppenbarligen hade någon knäpp. Det började med att han, tror jag, såg mig någon gång på Söder. Jag jobbade på Söder och bodde på Söder. Och sen slutade med att han åkte parallellt med bilen när jag gick till jobbet bredvid. Och började då också skicka brev till mig och sådär. Så det var riktigt obehagligt att ta. Vilket faktiskt resulterade i att jag faktiskt aldrig tyvärr anmälde. Men det slutade utav sig själv.
Okej, gud vad obehagligt.
Och sen blev jag, men min värsta stalkning, det är faktiskt, jag blev förföljd en gång. Och det är fortfarande liksom ett trauma för mig. För att använda ett sånt ord. Men det är verkligen ett trauma. Nej, men för att jag hoppar på tunnelbanan. Jag ska hem till min kille på den tiden. Som bor... Tyst med dig. Som bor vid Sankt Eriksplan. Och Om jag upplever att det är en kille som hoppar på vid slussen som tittar väldigt mycket på mig, och det kan ju hända liksom. Det är väl inte så konstigt om det är så, men det här är något annat liksom. Han tittar väldigt frekvent, och sen går jag av i Sankt Eriksplan, och då märker jag att han också går av. Så jag tänker så här, men nu håller du bara på och nojar och inbillar dig, vad töntig du är liksom. Gå bara. Sen går jag in och så går jag över till min killes port och slår in koden och går in. Och så reagerar jag på att dörren bakom mig inte slår igen när den ska. Och vänder mig om, och där står han och är på väg att ta mig på axeln. Och jag skriker. Jag skriker allt vad jag förmår, så det öppnar faktiskt en granne.
Mm-hmm.
Och då rusar han ut.
Nej.
Jo, men jag har liksom en noja fortfarande av att alltid lyssna på att dörren ska slå igen bakom mig. Och jag vänder mig alltid om och kollar så att det inte är någon efter.
Ja, för fan vad obehagligt.
Men det är ju en annan typ av stalking. Det här är ju lite det du är med om, fast det är mycket grövre ordalag. Det är ju liksom digital eller sms-stalking.
Ja, men det är också det att man känner sig lite så här, som att någon hela tiden har blicken på vad man gör.
Mm.
Att vad man än skriver om sig så här, glada hurrarop från mig och hunden. Man säger, okej, jag har förstått. Till slut blir det liksom...
Men, som att svarar du då på?
Nej,
nej,
jag svarar ingenting.
Nej, för det är ju det där som man ska akta sig för, tror jag. Men jag din kollega i Good Luck Guys, Tilda, har ju blivit stalkad.
Precis.
Hon vet ju vad det handlar om.
Det är ju inget nytt fenomen. Folk har ju alltid liksom blivit besatta av människor. Och jag tycker att rent psykologiskt så följer du ingen röd tråd.
Nej, nej, nej. Det är ju verkligen en randomisering.
Mm. Och de mest kända fallen senaste åren, dels så är det ju Evert Taube.
Ja, men det har vi pratat om.
Ja, precis. Ja. Som brände ner familjens sommarställe.
Mm.
Men sen är det ju, den mest kittlande tycker jag är Agneta Fältskog.
Ja, men precis. Hon blev ju till och ihop med sin stackars ståkare.
Ja, han flyttade ju, han var ju från Holland och flyttade till Sverige och köpte då, eller hyrde någon sommarställe ute där hon bodde och liksom låtsades då vara en så här random kille som ville hjälpa henne lite. Och man är ju också väldigt utsatt som Agneta. Hon var ju väldigt ensam, har hon berättat om. Och sen så kom han då lite yngre, men kunde fixa och trixa lite handyman. Och han var ju helt besatt av henne. Och han hette ju Gert van der Graaf. Och du vet, han ger ju inte upp.
Nej.
Det var på 90-talet. Och de hade ju då ett förhållande. Och sen gjorde hon slut efter ett tag. Men han har ju fortsatt liksom att vara besatt av henne. Och det var ju också samma sak som det fallet vi ska prata om. Att han dömdes ofredande och utvisades från Sverige och fick besöksförbud. Han hade skrivit 300 brev på 2 år. Ringt upp till 2-3 gånger varje dag och förföljde henne då. Och det är en dokumentär om honom. Men han har inte gett upp, va? Han har inte gett upp. Mm. Men det börjar ju ofta att de här stalkerna ser personen. Så antingen blir besatt som han som förföljde dig. Så här, man bara instant ser någon och tycker så här, det här är det liksom härligaste jag sett. Men den här Gert van der Graafs besatte, den började när han såg de ABBA vinna Eurovision 1974 då.
Alltså, och det är en lång passion.
Det är en lång. Och det är också så här, det som fascinerar mig är många stalkers uthållighet.
Ja.
Och någonstans liksom dumma smartness, förstår du?
Ja, men jag tror att är du liksom så besatt av en person och lite narcissistiskt lagd, vilket man måste också tänka att man är, för att man tänker att man, ja men Sjösala-kvinnan då exempelvis, alltså Evert Taube-kvinnan, hon trodde ju liksom att Evert Taube skrev dolda meddelanden till henne via liksom kontaktannonser och tidningsartiklar. Hon liksom satt och avkodade saker som hon var rena liksom ryssspionen där och läste in ett och annat.
Och, det är inga superfriska människor.
Nej, och då tycker att så här, det är hon som är svaret på alla hans tvivel.
Mm. Mm.
Och hon fick ju då dolda budskap att hon skulle bränna ner Sjösala. Alltså det, man får ju inte skratta, men det är så bisarrt så att det går ju inte att ta på något annat sätt genom det. Och den här dokumentären Stalker som finns på SVT i 3 delar och se, handlar ju då om Felix som är då en plit uppe i Skellefteå. Han jobbar inom det försvarsmakten och har väl ett vanligt socialt liv som alla någonstans mellan 20 och 30 har. Hänger i liksom ett större kompisgäng och gillar att åka skidor. Alltså väldigt så här svennebanan kille.
Ja, men det sticker inte ut på något sätt. Det är ingen incel, det är ingen så här populäraste gänget. Han är liksom en fin kille.
En varm och gullig kille från Sollefteå.
Precis.
Eller Skellefteå.
Ja, 2015 var jag väl en individ som då levde sitt bästa liv. Relativt nytagig studenten och säsongsjobbade i massa år. Det var ju som, hade ju egentligen inga motstånd. Jag gjorde saker som jag kände för.
En dag så började det komma lite så här, ja men lite som för dig också, så här peppiga, gulliga meddelanden. Och han svarar inte på dem. Och sen så börjar de här meddelandena ändra karaktär. Helt plötsligt påstås det att han har våldtagit en tjej som heter Emily, som den här personen utger sig för att vara, som skickar då den här informationen till honom, men också till alla hans vänner, nära, kära, bekanta, folk i Skellefteå, men även folk på andra orter, och säger att Felix är en våldtäktsman. Så helt plötsligt sätts det igång ett rykte om honom att han är en våldtäktsman, helt enkelt.
Och att han misshandlar tjejer, väl?
Ja.
Ah.
Och sen börjar den här liksom förföljelsen, vilket det är, gå liksom allt längre, så att den här personen påstår sig vara ett gäng tjejer i Skellefteå som, ja, då alla har blivit utsatta för Felix, och det här är deras liksom hämnd på honom.
Det var mycket rykten som gick om honom. Han är sketchy. Han ska man hålla sig borta från. Han vill man inte ha någonting att göra med.
Ja, från att varit liksom en social prick, så rätt fort så försvinner Felix in i någon. Liksom, han blir ju liksom en introvert person. Han blir rädd, han vågar inte gå ut. Han pratar absolut inte heller med någon, vilket jag tycker är det märkligaste, om sina förföljelser. Första gången han överhuvudtaget berättar för någon, förutom sin bästa tjejkompis, det är till sin pappa 3 år senare, då han bryter ihop.
Ja, och det här tycker jag också är en intressant psykologisk skillnad. När Gert då till exempel börjar stalka Agneta Fältskog på 90-talet, då har han gjort ett ganska gediget förarbete. Han har lärt sig svenska. Han hyr då en stuga nära henne och låtsas säga: hej, här är tjommen hela dagen som har flyttat till Sverige på grund av att jag fick ett jobb. Ja, här, och han skickar då över 300 brev. Det här var ju då före alla hade tillgång till sociala medier.
Just det. Det var inte 300 DMs är ju inte lika omfattande som 300 brev är.
Nej, och det kräver ju också kanske mer än, vad ska jag säga nu, uttalat psykisk sjuk person att liksom lägga ner så här mycket tid. Idag är det ju bara att sätta sig ner och skicka sms på sms. Det tar ju ingen, alltså, det behöver ju inte vara någon supersmartis eller någon super liksom planerad. Det är ju bara att sätta sig ner och sätta igång, egentligen.
Ja, men det jag funderar på med hans stalker är ju, för att det känns ju lite som, om man har sett serien nu då, så känns det ju lite som att planen böljar. Börjar ju först som en uppvaktning, som sen blir liksom ett rykte, som sen blir liksom ett konkret hot, och sen blir liksom en regelrätt förföljelse utav honom.
Ja, och jag tycker det är intressant det de säger också i dokumentären, att det blir ganska snabbt då en vandringssägen. Det som kanske tog 300 år innan den lilla Vätterns vandringssägen, det sker liksom på några månader nu.
Ja, ja, ja.
Otroligt obehagligt, tycker jag. Och vem som helst kan ju liksom råka ut för det. Det är så jävla random. Det är det som jag tycker är så obehagligt.
Alla vet vem han är, alla vet vad han har gjort. Men ingen känner honom. Någon vandringssägen nästan.
Det är egentligen ingen som har vetat någonting om honom. Men alla blev direkt såklart irriterade på honom.
Jag frågade, vad fan håller du på med?
Det som sker liksom från år 3 och framåt är ju att den här personen mer eller mindre försöker ta över den här stackars Felix liv och styra honom åt exakt de riktningarna den personen vill. Och det måste ju vara en otrolig makttripp, tänker jag, när man lyckas med det här.
Och jag tänker att initialt kanske han stod och kände så här, ja men nu gör jag det här på vinst och förlust. Och sen bara funkar det. Stalken har ju lyckats hålla en hel stad i greppet. Alltså, den här personen har ju lyckats sitta framför sin liksom, telefon och på något sätt få människor och rykten igång. Alltså, det är ett otroligt intrikat spel som den här människan har satt igång. Det måste ju ha givit otroliga kickar till den här människan.
Ja, men såklart. Och jag tror också när, för det började ju, som jag sa, i början så tror jag att det var helt randomiserat. Det började med en flört som blev liksom ett rykte som blev kontroll. Och nu är plötsligt när man har blivit liksom en maktfaktor i den här personens liv och också kan styra en hel stad, då kan man ju börja vara strategisk. Det känns ju som att efter ett tag, eller ett tag, typ 3-4 år, då är ju den här personen väldigt liksom skicklig på det den gör och liksom spelar ut folk mot varandra, duperar arbetsplatser, kontrollerar föräldrar, kontrollerar hans sociala liksom garn. Och när han till sist då börjar liksom träffa en tjej, så får den här personen också Felix att tro att flickvännen är, den blivande flickvännen är involverad i den här kulten som den utger sig för att vara, mer eller mindre.
Ja, men det går ju ganska snabbt att bli otroligt misstänksam och också isolerad. För när man isolerar sig själv i sina tankar, då går det jävligt snabbt utför.
Ja.
Jag tänker så här, varför sa han inte? Om han hade sagt någonting, han måste ju tyckt att det var väldigt märkligt redan efter de första 10 sms'en. Varför ringer man inte liksom till sin mamma eller till sin bästa killkompis och säger, gud vad tror du det här är? Och sen sätter man igång då. Om jag skulle komma till dig och visa, då skulle ju du satt på dig din liksom lilla Agatha Christie-keps och inom 10 minuter förmodligen har löst det där.
Nej, men alltså det är ju det, det som är så konstigt. Det här, jag vet inte om det är manligt, kvinnligt eller om det är Norrland versus liksom, Mellansverige eller södra Sverige.
Det är en mix av allting.
För att han säger det här till ett väldigt begränsat antal människor. Alltså en jättenära liksom, tjejkompis. Och sen så säger han det typ till en killkompis med lite mer så här, ah, jag får massa sms. Och så är det inte så mycket mer med det. Sen går han förvisso till polisen och blir liksom inte betrodd. Och utredning läggs ner. Och så ringer han även någon liksom kompis, vän som är polis. Och denne ger också då rådet att strunt i det där.
Jo, men om det här hade hänt i mig, då hade vi väl suttit på nästa tjejmiddag och varit så här, den jävla galning som har börjat smsa mig, jag måste liksom ta tag i nu, annars får jag byta nummer till att börja med. Att man så här ganska snabbt blir lösningsorienterad efter första liksom chocken, när man ska säga. För sen när man låter det gå månader och år, då är man ju redan fast och då är man ju redan ägd av den andra personen.
Ja, nu förtäller ju inte det historier om han faktiskt byter nummer eller så och det faktiskt inte påverkar eller hjälper. Men han svarar ju inte på några sms i alla fall, men de bara keep on coming.
Och så tänk dig själv att ligga liksom hela natten och bara pling, pling. Jag fattar inte, det är sadomasochism på telefon på något sätt.
Ja, alltså helt fruktansvärt. Ja, men du kommer ihåg barnflickan och Helge Fossmo.
Mm, mm, mm.
Hon fick ju då sms från Gud.
Just det.
Som berättade då för henne vad hon var tvungen att göra för att liksom göra Helge fri från Satan som hade liksom besatt honom. Dels så var hon ju tvungen att ha sex med honom hela tiden, för det var enda sättet han kunde bli frisk från Satan. Och nummer 2 var ju att hon skulle döda lite folk.
Förlåt, jag ska säga. Men denna eviga, så
nej,
men release them by fucking.
Nej, men återigen tillbaka till samma sak, för det är exakt samma liksom intrikata spel där det faktiskt ledde till ett mord. För att det som Helge då gjorde med barnflickan, det var att han isolerade henne genom att socialt mobba ut henne från Knutbyförsamlingen. Och sen låsa in henne frivilligt men ändå inlåst i deras hem. Och tvinga henne till liksom, alltså, vansinniga mängder sex. Och helt enkelt liksom ta över hela hennes ID.
Ja, men det är också så här, jag tror också att folk tänker fel här rent psykologiskt, att man säger, men gud, det tar ju lång tid innan någon kommer åt den. Men är det rätt manipulativa människa, och är man i en viss period, man behöver inte ens vara det. Jag har sett det där ske på nära håll med väldigt starka, framgångsrika, jordnära människor som inom loppet av en månad är helt övertagna av en annan människa.
Ja, men tänk bara på folk som blir nyförälskade.
Mm.
Och eller liksom besatta. Och du vet också när det är lite så här halvdestruktiva relationer. Mm. Det är ju som att stå och titta på liksom, när någon går in i en minipsykos.
Ja, jag vet. Och den kan man ju sitta fast i ganska länge. Och är man då i den här minipsykosen och någon kommer in och liksom uttrycker hot eller säger så här kommer det bli och det kommer det, då tror man ju på det.
Ja, nej, men alltså det vill bara ställa ett och annat ultimatum så här, om du inte gör det här så kommer det här ske, eller jag kommer göra slut med dig. Alltså det är väldigt lätt att ta över en annan människas liv som är öppen för att bli övertagen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Det går runt historier om honom.
Träffar man folk på en fest som du aldrig har träffat förut så har den här personen hört talas om Felix. Det är det som är problemet i en liten stad.
Men det är det som gör mig ändå lite så här irriterad, får man säga så.
Ja, det får man göra.
Med all respekt. Han kommer liksom från en fin familj. De verkar liksom ha öppen relation av sin syrra. Han har många bra kompisar. Och ändå går det så här långt. Jag tycker...
Fast det är det där som är liksom lite dubbelt. För jag tror att... Jag funderar på vad som är vad här innan vi kommer in på liksom vad jag ska jämföra det här med. Nej, men jag kommer ihåg, jag vet inte om du såg den här dokumentären SD-bögarna.
Nej.
Utav Erik Galli. Hur som helst, han jobbar då för SD nere i EU-parlamentet. Och då åker de hem till honom och gör hembesök hos hans föräldrar och säger så här. Då har inte hans föräldrar vetat om att han har varit gay. De pratar om allt och det är liksom en kärnfamilj och allting ser bra ut på ytan. Ja, men de pratar inte om det där som är viktigt. Eller vad ska man säga?
Det som är skamfullt då? Det som kan liksom solka ner familjeryktet. Är inte det handlar om?
Ja, men det som inte ska upp till ytan. Sånt man inte pratar med sina föräldrar om. Liksom...
Ja, man vill framstå som perfekt för sina föräldrar. För man blir så här... Man vill säga it's payback time för att de har gett en så bra uppväxt, eller vad då?
Ja, eller på något sätt, det är väl jobbigt att beröra de här ämnena liksom.
Man tänker att det är svårare i kärnfamiljer där liksom mamman och pappan hör sig. Men hade det varit lättare, tror jag, om det hade varit en skilsmässa familj, någon lite alk, alltså vad vet vi? Men du tänker att det blir svårare att gå in i den där liksom tomtebolyckan, det blir så här, att de ska känna sig misslyckade då.
Ja, alltså jag har några kompisar som har så här, man upplever att de är så här världens gulligaste familj och de allt är perfekt liksom. Men så är det extremt hög integritet om saker och ting som är jobbigt.
Jo, i och för sig. Ja, men jag vet precis vad du menar.
Ja. Mm. Så jag bara, dels så tror jag att det är det. Nummer två så tror jag att i och med att Felix jobbar inom liksom försvaret, där mycket är sekretess. Och den militära liksom träningen mycket handlar om att bita ihop och liksom inte stänga ute. Och att man liksom mentalt har jobbat med det så länge. Så kanske man, det också påverkar en att så här, det går över, släpp det, låt det gå förbi. Liksom. Och vi pratar inte om det här liksom.
Men jag kan dra en parallell när hela MeToo briserade. Och du och jag blev väldigt utsatta av olika personer. Och ingen visste riktigt så här, hur ska vi hantera det här? Vad är sant och inte? Vad får man säga? Vad får man prata om? Vad kan man åberopa till orsak till varför det har blivit så för vissa? Bla bla bla. Och där kände man ju ganska snart att man kände som att alla höll på med konspirationsteorier. Och försökte sätta dit en typ.
Ja, men det blev ju när det är en sån här förvirring uppstår så blir det liksom som man inte kan lita på någon. Man kan inte ens lita på sig själv. Det som talar liksom för honom att inte säga någonting, för att det är ju ett jobbigare ämne, det är ju den här våldtäktsanklagelsen. Och man är den som själv adresserar det. Vi får inte glömma bort heller att det här var ju alltså 2017 när jag briserade. Mm. Och just samma år briserade också MeToo. Ja, så att killar låg ju inte liksom superbra till. Ingen som trodde på killar. Och skulle då det här då parallellt ha hänt, då kanske inte hans odds var så jävla bra att bli betrodd.
Nej, och det var också en ny feminism som liksom sköljde över samhället. Att säga, killar var från år noll fram till så här, nästa typ meteorit skitstövlar.
Ja, vi förutsätter att alla killar nästan var våldtäktsmän. Och en kille skulle inte bli betrodd om ett sånt här faktiskt rykte eskalerade. Och du ska inte glömma bort att den här personen också hade också blandat in hela stan. Ryktespridningen var ju enorm. Så alla kände apan, men apan kände ingen.
Men tror du att han förstod den här Felix vidden av snacket som gick på stan? Det var ju trådar på
Flashback.
Det var ju så sms-trådar och alla liksom alla visste att den där jäveln var shady. Och det gick ju fort att ryktet började gå. Och det är också märkligt för att alla verkar ju tycka att han var en superschysst kille. Hans tjejkompisar, hans kompisar, hans chefer, hans familj. Det har liksom aldrig funnits någon fläck på hans vita karta. Och ändå så, boom, så går det bara några veckor.
Ja, men dels så tror jag att det var ju liksom smart. Det är det här jag menar med att det fanns en smartness i hela uppbyggnaden. Den började inte smart, men sen blev den smart. När den här personen började se att den kunde kontrollera människors åsikter. Så att utsätta någon för så mycket ryktespridning, det gör ju att man isolerar sig från gruppen.
Mm.
Och då kanske man håller någonting hemligt. Sen kanske man delger det här till ytterst få personer. Och då får man goda råd från de här personerna. Sen att han går till polisen och inte blir betrodd där heller. Och sen händer ju faktiskt... En av hans då bästa tjejkompisar blir liksom utsatt för ett våldtäktsförsök eller ett övergrepp liksom i lägenheten. Och helt plötsligt kommer bevis på att det faktiskt är personer som är farliga.
Mm, mm.
Sen så bara får jag väldigt panikslagna meddelanden om att folk håller på att bryta sig in i lägenheten. Nu händer fan saker.
Så vi trycker gasen i botten. Det blir så mycket adrenalin i kroppen så man tänker bara, är de kvar? Ska vi behöva slå ihjäl någon?
Så han tänker så här, bättre lägga locket på än att illa fäkta typ?
Ja, typ exakt så. Han blir i alla fall ihop med en tjej till sist som han först tror är med i på den här konspirationskulten eller vad jag ska säga. Men sen så berättar han då till sist och liksom, ja, tar bladet ifrån munnen och berättar. Och då tar vi den för henne ungefär 10 minuter att lista ut vem det är.
Ja, men det är så här, ja, men som du och jag pratade om, jag vet ju ungefär hur du skriver.
Ja.
Eller vad du använder för tonalitet, även om du skulle låtsas vara Erik Robberstråle.
Ja, så skulle
jag säga, men älskling.
Men där särskriver du,
Två och
där,
M,
ja,
en
punkt här.
Ja, eller liksom allt, till slut, jag tror så här, känslan kommer ganska snabbt så här. Det här är någon jag känner i alla fall.
100%. Men det var ju också så här, jag såg ju bara de sms som låg uppe då, ja, i dokumentären. Och där var det ju liksom ibland punkt, mycket särskrivning, vissa ord som inte ska vara ihop och så vidare. Liksom.
Ja, att finns någon tanke att kan det vara någon i min närhet? Men han verkar ju bli paralyserad och typ, han hamnar i någon sorts freeze, ja, från typ dag ett. Det är så intressant. Han har liksom fått hundratals sms.
Tusentals.
Och sen den här tjejen då som inte verkar känna den här kvinnan så väl ens en gång.
De har jobbat ihop tror jag.
Jo, men det är inte så här barndomskompis eller utan...
Nej, men precis.
Vad jag har förstått. Ja. Och det här att man inte själv på något sätt vill rent få ett själv. Så själv skulle man ju sitta hela nätterna och bara försöka lösa det.
Som kvinna, ja, 100%.
Ja, så att... Att han bara på något sätt... Han bara så här faller in i det där och bara fogdar sig. Jaha, nu är det så här. Och jag vet inte om han byter nummer som du sa. Men det plingar flera gånger per natt. Och säger, men helvete, byt nummer. Ring upp det här numret. Liksom be någon så här, ring liksom lillkacken som sitter hemma och kodar. Ge honom en 500. Alltså det finns så mycket att göra. Det här är ju liksom inget IT-geni som har gjort det mot honom.
Nej, absolut inte.
Och sen han tar fastnar.
Det väl... Men så skickar ju alltså den här tjejen som han ligger med. Som uppenbarligen är jättekär i honom. Och han vill inte lika mycket som henne. Och hon blir skitförbannad och svartsjuk på alla tjejer han i princip känner eller har samröre med. Liksom.
Ja, men även över hela Sverige. Det är tjejer i Halmstad, det är tjejer hit och dit. Hon är så här, hon går i bananas. Alla är ju ett hot mot henne och deras liksom relation.
Ja, och hon älskar ju kicken utav att ha honom helt i sitt eget garn. Alltså hon är som en spindeldrottning som bara liksom har nystat in honom där. Och till sist så är det i alla fall en gammal kollega till henne och också en gemensam kompis. Inte så nära, men liksom en partypoolare som man är när man är 20 plus någonting. Man rör sig samma områden och kretsar. Hon bara får det här smset och så sitter hon tillsammans med sina tjejkompisar på någon fika och bara vi ringer väl upp på FaceTime för det är ju ett iPhone-nummer. Varav hon svarar.
Det är också så här IQ-fiskmås. Det här är också väldigt signifikant att alla som...
Ja, men för hon har ju då 3 simkort.
Precis,
och man kan
precis.
Ha digitala simkort också. Det behöver ju, vilket inte förtäljs i rättegången sen, för att man kan ha digitala simkort, ska man ha vanliga simkort, så Om jag ger mitt nummer som är digitalt till dig och ringer upp från mitt vanliga simkort, då kommer du inte se, det kommer stå mitt namn ändå liksom.
Mm-mm.
Så hon hade ju den här tjejens namn inlagt, men inte liksom kopplat egentligen till sitt digitala nummer, men det kommer ju upp ändå om man ringer på en FaceTime.
Alltså att hon liksom, hon föll på eget grepp.
Exakt. Mm. Så hon svarar då när den här tjejkompisen ringer och det blir ju såklart märklig stämning.
Ja, hon bara, är det du som har det här numret? Ja, vi ska lyssna lite på det.
Jag var på stan med några polare och vi gick och skulle dricka någon kaffe. Och jag tror till och med att det var en av mina kompisar som då sa, men hallå, meddelandet är blå. Det betyder att det är iMessage. Så jag la ner telefonen på bordet och tryckte på FaceTime. Och det var som att det var många sekunder som gick där när man bara stirrar på telefonen och säger, kom den och svarar eller inte. Och så ploppar den till och så dyker hon upp där. Där och då så var det mest bara så här, vänta, men vad hände just nu? Hon frågar mig lite förvånad, typ, varför ringde du på FaceTime? Jag ringde inte dig. Och hon säger, va? Vad säger du? Det står ju Jessica ringer. Och jag säger att jo, absolut, att jag ringer till någon. Men inte till ditt nummer. Och inte till dig.
Det här tyckte jag var spännande när de visade, det var väldigt enkelt, men de filmade liksom telefonen, så här, ska hon svara, ska hon svara, ska hon svara, så där. Hallå?
Alltså, ja, nej, men du vet, så dumt. Och sen så är det rättegången, så harvar hon ju in sig i sina egna bevis och hon döms ju faktiskt i hovrätten. Det visade sig sen också att den här tjejen Emily, som hon utgav sig för att vara, som hade blivit våldtagen utav Felix, att hon också hade gjort en anmälan mot den här tjejkompisen, eller ja, KK'n, eller vad det nu är. Och det hade ju skett i ett tidigt skede. Och varför har inte hon då i sin tur hört av sig till Felix och sagt det här?
Eller i alla fall till någon kompis till honom som kan då gola lite, eller viska, vara en liten fågel som viskar. 2019 anmäler hon det här. 2021 uppdagas det här.
Ja, nej, men det är konstigt. Men
jag tänker, pappan, men förlåt, ursäkta, men Åsa Nisse ringde och ville ha allting sin plingplong.
Men vad är det här för den här höga personliga integriteten hela tiden, att de liksom inte pratar om det? Så här, Felix bryter upp och berättar det här för sin pappa. Och sen så säger inte pappan någonting till någon på ett år. Och så hamnar han i bastu med den här polisen på en sommarfest året efter. Och dryftar det här att polisen har städat undan massa våldtäktsmål och tackar honom för det. Och polisen bara, nej, det har jag inte gjort.
Och då säger han inte heller någonting till sin son.
Det bara stannar. All information bara stannar överallt. Det är så jävla sjukt. Men jag har ju sett den här Colleen Rooney-dokumentären också som går på Disney. Wagatha Christie. Wag är alltså brittisk slang för att vara wife of football player.
Have you still got the post on your phone?
Yeah, yeah.
Can we see it?
This is a detective story. You never find the person responsible with a smoking gun in her hand. She was going to lose a trial.
I needed evidence. I had to set a trap.
Home.
I had a message off Rebecca saying, what is this? I replied, you know what this is.
Dom är ju ett superkänt par. De är ju liksom som ful-Beckhams.
Ja, verkligen. Men de är ju lite som så här Scabbin and Scheme-Beckhams.
Ja, men de är ju inte, de är ju inte Cotswold. De är ju väldigt mycket liksom, alltså, vad heter mid-country England.
Ja, men så här, nouveau-rich och verkar vara nöjda med det. De försöker ju inte vara någon posh.
Nej, kanske lite nu, men inte, inte liksom så här, inte upp över öronen posh som posh faktiskt är. För att Colleen Rooney har ju då ett Instagramkonto som är offentligt, och sen har hon, precis som jag har, jag vet inte om du har det, nära vänner där man kan bara posta stories för dem man liksom har i sitt, ja, sitt närmare nätverk, eller man ska säga. Och där har hon då postat privat information till hennes 300 närmsta vänner, och det är allt från liksom massören till förskolan, till vad det nu är. Men helt plötsligt så börjar information från det privata kontot läcka till The Sun. Och det här pågår väl i ungefär ett års tid. Där allt fler nyheter från det privata Instagram-kontot läcker till The Sun. Första gången blir hon ju såklart chockad och funderar på vem har jag sagt det här till. Andra gången så är det uppenbart att det är från Instagram-kontot för att det är så pass lite information. Då finns även en bild som är från det privata Instagram-kontot kopplat till artikeln. Och så, till slut så börjar det väl liksom snäva ner. Hon börjar fundera på vem kan det vara som har utsatt mig för det här. Men hon gör faktiskt precis som Felix. Hon säger inte någonting till honom. Hon säger inte ens någonting till Wayne.
Nej.
Men hon använder ju sin kraft då i sociala medier. Men hon börjar då snäva ner den här cirkeln med privata vänner. Så hon tar bort nästan alla utom ett par personer. Och
som inte vet om att hon har gjort det.
Precis, hon tror att så. Ja. Och så börjar hon läcka liksom falsk information till de här privata personerna. För att se om det är någon som information som läcker till The Sun. Och till slut så är det bara då Rebecca Wardy kvar. Som är då en annan fotbollsfru. Som hon liksom känner, varit på lite tjejresor med och sådär. Men det är inte liksom en nära vän. Men det kommer från hennes konto. Så till sist lägger då Colleen upp på Twitter att jag vet vem du är. Och sen till sist så fortsätter hon då berätta den här historien för alla hennes offentliga liksom Instagram- och Twitter-följare. Och till sist så skriver hon ut hennes namn.
Det här var ju också 2019.
Ja, och det tar ju hus i helvete. Så det slutar med att Rebecca Wardy, som då också är gravid, säger så här, jag har inte gjort det här, dum i huvudet. Fan är det du anklagar mig för, du förstör mitt liv. Hon sitter och gråter på olika talkshows. Och till sist då inleds en rättegång. Och det är rätt svårt för Colleen att bevisa att det är hon, men till sist så lyckas de. För det visar sig att det finns två personer som har tillgång till Rebecca Wardys konto. Det är Rebecca Wardy och hennes assistent. Och de har då unisont, visade sig, läckt de här nyheterna till The Sun. Fast det verkar som att det är assistenten som är en drivande, men båda typ splittar på pengarna.
Helt jävla sjukt.
Så det är ju en jätteskandal såklart i skvaller i England. Det finns väl inget bättre än att ha liksom två fotbollsfruar i ett publikt bråk och dessutom om läckta nyheter. Alltså det kan inte bli så mycket göttigare.
Nej, men sen kan jag också känna lite så här, hon har ju också, Colleen har ju delat ganska privata grejer i den här, i de här storiesarna.
Ja, det är också gränslöst.
Ja, att så här, vi har jobbigt nu, men nu börjar det bli bättre ut och dit. Så jag blir så här, undrar hur man själv hade gjort, hur man hade handlat, om man hade så här, bara stängt igen skiten. Fast då hade man aldrig fått reda på vem det var. Nej, men det är väldigt intrikat.
Men jag gjorde ju en sån här grej. Jag hade ju en kille förr i tiden som var svinotrogen åt mig.
Mm.
Och till sist så fattade jag att han träffade en annan tjej parallellt. Och då gjorde jag ju ungefär samma sak. Inte samma sak, men jag misstänkte ett starkt två personer. Varav jag addade båda på Facebook. En svarade, den andra svarade inte.
Mm, då var det klart.
Då var det ju klart.
Mm. Men konfronterade du henne?
Jag konfronterade henne. Jag ringde faktiskt till och med upp hennes pojkvän och berättade hela grejen. Och allting uppdagades. Sen fick jag ju se sms-konversationer och allting. Så allting kom ju fram i ljuset. Men det var ju, man blir ju liksom någon form av ödesdetektiv där. Man får ju puls av det. Det är ju en kick.
Det är en kick och det är också ett sätt tycker jag att så här, hålla sig borta från känslorna som gör ont.
Ja, för de kom ju sen. Och då gjorde jag en ondare. Mm. Då var det inte kul längre. Men
när man är uppe i det så är det nästan som att man är en detektiv. Det är så här, man kan inte förstå att det händer en själv. Det blir nästan som att man är en tredje part. För det hände mig en gång också. Jag kommer ihåg att jag hade kontakt med en, gjorde ett jobb med en väldigt känd stuppare då. Jag kommer ihåg att jag ringde henne och nästan skrattade. Du vet, som när man var 14 och bara, lillkacken verkar liksom ligga med Ebba. Alltså, det kändes inte som att det var jag som råkade ut för. Jag kändes mentalt så blev jag så mycket yngre. Och sen blev det lite som en så här rolig happening. Åh, vet du vad jag råkade få upp på hans Facebook? Bla, bla, bla. Att det är ett sätt, som precis som du sa, att det gör så ont. Så att man gör nästan liksom en liten rolig story av det. Det tycker jag ofta när man ser också i rättegångar och så här. Så skrattar folk när de berättar om jobbiga upplevelser. Allt från våldtäkt och övergrepp. Så här, för
skapa en distans.
Ja,
liksom, till det.
Och då blir jag så här irriterad. Så här, 2023, så här, hon skrattade. Och det vet man själv. Det är väl så man gör. Man håller en distans genom att på något sätt skapa en annan bild än den som är sann.
Ja, men man måste ju distansera sig för att det blir för jobbigt liksom. Men det som hände var ju att jag gick igång och tyckte att det här var sjukt spännande. Sen så när jag förstod det till sist att det faktiskt handlar om mig själv, då blev det ju rätt jävla hemskt liksom. Mm. Nej, men så jag förstår baserat på det lite varför Colleen Rooney gjorde som hon gjorde. För att det blev ju säkert en kick för henne att vara den här detektiven som håller på att lösa en gåta. Och när hon då har liksom snävat ner den här liksom omkretsen av de här 300 personerna till en person. Och det är de nyheterna som kommer ut i The Sun. Då vet man ju också vem det är.
Mm. Men jag har ju kompisar som har råkat ut för liksom läckande vänner. Men det här var ju för länge sedan och då fanns det ju inte samma bevis som ett material. Då var det att man typ ringde upp en reporter och sa, det här och det här skvallret har jag. Och så fick man liksom pengar insatta på ett konto. Det var ju svårare att liksom ta reda på det då på något sätt.
Ja gud, ja, så var det absolut. Men du, Anson Fransson, vad är liksom konklusionen? Alltså, det är ju verkligen en dokumentär som man måste se. Jag tror den kommer vinna priser för den är väldigt bra uppbyggd. Den är ju intrikat och spännande. Och det är en helt osannolik historia.
Nej, men det är helt osannolik. Och där sitter den där Felix med sin liksom 1700-talsmustasch och ser så snäll och god ut. Och så tänker man så här, men liksom, vad gick det fel? Och så tänker man på Hagamannen som också är en skandal i svensk rättshistoria.
Ja, men det är också, förlåt, Umeåpolisen.
Kling och Klang hade löst det där. Briljant. Storlek 38. Jag känner inte en enda kille som har storlek 38 i skor. Inte en enda.
Nej. Men alltså, det är också så intressant. Vi har tänkt också på den här första tjejen som då blev nerputtad i en å. De bara tyckte att jag får skylla sig själv om hon är ute och går ut där, kan halka ner i en å. Men bara, va? Hon är för fan på druckna. Hon måste vara traumatiserad för resten av sitt liv.
Nej, men om vi ändå ska göra lite regionala slutsatser så är det ju fortfarande så att i Norrland så ska man hålla saker och ting för sig själv. Och det är väl ingen fara med det. Så här, vad fan, var en kara ungefär. Jag tror att det handlar dels om det, men sen tror jag verkligen att det är manligt och kvinnligt.
Ja, men jag tror också att det hänger ihop med att hela MeToo uppdagades då. Och att det blev liksom, timingen var liksom alldeles perfekt för att kunna liksom åsamka så mycket skada som möjligt. Och inte göra honom betrodd.
Jag tycker en till händelse som är intressant, det är att en annan tjejkompis till honom får massa sms där det står att han har gått och snackat och att de har varit med varandra hit och dit. Och dels är de liksom lite för gamla för att det ska vara trovärdigt att man håller på att snacka med man har pippat med på stan. Det tycker jag känns som en så här högstadig grej. Så jag låg med hans söder, kanske upp på gymnasiet, men det här är ju människor som är typ så här i 25-årsåldern.
Ja, mycket märkligt. Mycket
märkligt. Och det blir så att alla bara sväller allting. Och då vill den här tjejen ringa hans mamma så att det ska göra lite ondare.
Ja, men det tror jag är en MeToo-grej.
Ja, det är det jag menar. För tänk dig själv idag. Om du hade fått någon sån här, skulle du typ ringa Joels mamma då och säga, han har sagt att vi har knullat på stan. Nej, men snälla.
Nej, men snälla. Nej.
Det är så här Askungens
syrring. Och att hon också ställde upp i dokumentären. Jag bara kände så här, men snälla gode gud. Hon var så nöjd med det också, att hon hade gjort det. Hon var på tjejernas sida, hon.
Jo, men nu var ju det hans smala räddning, att hon gjorde det. För då började ju mamma säga, men nu räcker det.
Ja.
Och så tänker jag sig, när man själv har råkat ut för grejer så har man ju sagt sina vänner och sin syra, så här, säg inte det till någon. För då är man mitt uppe i någonting och man är i chock och man är i kris och så här. Men sen brukar de flesta vettiga människor tänka till lite och bara, gubben min, jag tänkte på det du sa och jag pratar med mamma nu och vi har bestämt att vi ska gå till polisen. Nej, pappa Luna sitter och håller käften ett år till. Jag vill säga, honom vill jag typ örfila upp. Nej, men snälla.
Nej, men stackars. Ja, det är inte lätt att vara man i Norrland uppenbarligen, och speciellt inte med liksom galenskap i kvinnofrågor runt omkring. Nej. På olika sätt.
Och jag tycker att jag fick med en liten aha-upplevelse, och det är lite det som vi pratade om, att den här, jag kan inte ens kalla det nya feminismen, men den feminismen som har vuxit fram efter MeToo som vi pratade om är ju obarmhärtig. Det är inte ens att man tänker till längre sen. Men man behöver inte ha någon källa. Man behöver inte ha någon. Jag hade någon kompis som berättade att hennes kompis hade kommit för ett tag sedan. Och var så här, aha, hon hade liksom gjort någon snedsteg. Och nu, man ska applådera allting. För att tjejer är värda det. Och tjejer kan inte själva göra något fel. Jag har nästan inte hört en kvinna som har kritiserat en kvinna för någonting moraliskt sedan MeToo.
Nej, men man, det är väl ingen som vågar det.
Nej.
Så att vi kanske också borde liksom analysera oss själva lite. Så det är inte så harmlöst som man tror alltid.
Så är det ju utan tvekan. Jag tror bara det är viktigt att man liksom, till att börja med, vågar prata.
Ja.
Och vågar liksom ta liksom bladet från munnen och säga som det är, oavsett om det må vara rätt eller fel eller hur det kommer mötas eller bedömas. Jag tror bara att man, i alla fall speciellt killar, kanske måste prata lite mer.
Ja, det är det enda sättet. Och tänk, han hade så sluppit åratal.
Ja, men hon har ju berövat honom på liksom nästan hela hans 20 år. Det började alltså 2017 och nu är vi vid 2023 liksom. Och hon håller fortfarande på och flåsar i luren. Det både han och hans tjej.
Spärra in henne bara.
Ja, uppenbarligen så behöver vissa personer lite mer hjälp än andra. Men tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om 2 veckor. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.